Vi sladdar med elbil till Lofoten. Här är avsnitt 99 av Vi Bilägares podcast. Hej på dig som lyssnar. Kul att du har valt oss på Vi Bilägares podcast. Jag som pratar heter Maria Dahlin och är webbredaktör på Vi Bilägare. Med mig i studion idag sitter redaktionsmedlemmarna Fredrik Dietz-Wikström, välkommen.
Tack så mycket, hej.
Och här sitter också Tommy Wahlström, välkommen.
Tack så hemskt mycket.
99, avsnitt 99 hörni.
Gud, snart är det 100.
Ja.
Vad händer då,
Maria? Jag vet inte, jag har prestationsångest. Jag måste hitta på någonting.
Ja. Det är så många alltså.
99 avsnitt har vi gjort, eller gör just nu är det 99.
Och det är inte bara det, utan också snart 100 000 lyssnare i år.
Ja, det är det. Ja.
100 och 100.
Ja, 100.
Det blir dubbeljubileum. Ja, det blir två flaskor bubbel, Maria.
Ja, nu har jag mycket här att fixa och greja med. Ja, vi får se om jag hinner. Men i alla fall, vi ska klara av ett avsnitt här också. Och idag tänkte jag att vi skulle prata lite om vad Fredrik gjorde i somras.
Och min semester.
Din semester. Du hade en liten utmanande semester kan man säga. Du tog en BMW i3 upp till Norge, va?
Ja, precis. Ja. Vi har ju en BMW i3 vid Bilägares långteststall som vi har ägt sedan, är det 2014 Tommy?
Mm, jag tror det.
Ja.
2014 och nu i sommar var det dags för en lång resa. Det här är en bil som vi inte åkt så långt med, för den har ju vissa begränsningar.
Ja, vad har den för räckvidd på el?
Ja, det här är ju en lite speciell bil får man säga. Vad har den för, hur fungerar den Tommy?
Det är alltså en normal elbil i botten, alltså ett batteri och en elmotor. Men dessutom så har den då en liten tvåcylindrig gräsklipparmotor som, nej, motorcykelmotor är faktiskt på 600 kubik, som då fungerar som hjälpgenerator. Så motorn, bensinmotorn driver inte själva bilen, men den driver en generator så den alltså har extra el. Så att det är en räckviddsförlängare, säger BMW.
Det här är ju ganska ovanligt, det här konceptet, att man har alltså en helt eldriven bil men bara en liten bensintank och en liten bensinmotor. Och nu har ju också BMW meddelat att de ska sluta sälja just den här modellversionen.
Ska man vara ärlig så var väl det här en övergångsfas liksom. Det var när man ville ha lite längre räckvidd men inte hade batterikapaciteten för att bygga sådana bilar.
Mm.
Så att,
och bota lite räckviddsångest.
Och bota lite räckviddsångest, ja. Gör den lite mer användbar.
Men hur långt går den då, den här i3-en?
Ja, men med full batteriladdning så kommer man kanske i på riktig körning, ja, ja. Alltså kanske 10, 12, 13 mil. Men okay. Det beror på temperatur ute, hur snabbt man kör. Motorvägskörning drar betydligt mer.
Mm.
Så man räknar med ungefär 10 till 13 mil på en batteriladdning. Och sen då på den här 9 liters bensintanken kommer man kanske ytterligare 10, 13 mil.
Okay.
Så man kommer 20, 25 mil med full batteriladdning och full bensintank. Och det här ställer ju, vad ska man säga, det blir en viss utmaning hur man ska hantera, ja, det här på långresan.
Ja, precis. Ska man åka upp till Norge? Jag kan tänka mig att du stannade många gånger.
Det blir många tankstopp. Men man ska säga det också, att det här upplägget gör ju faktiskt att man kan åka långt med den här bilen. För det finns ju bensinstationer med 10 mils intervaller på de flesta ställena i Sverige.
Och så finns det reservdunkar också, har jag,
precis,
sett på bilderna. Men ska vi vara ärliga om bakgrunden, så var det ju faktiskt så, Fredrik, att du ville göra den här resan. Så du höll på och fiskade efter en långtestbil här,
ja,
i början av sommaren.
Det gjorde du.
Och då sa jag, den onda redaktionschefen, att men du har ju en bil, ta den. Det var måttligt förtjust kan jag säga i början.
Visa oss nu hur det går till. Och så.
Ja. Ja, jag fiskade för att jag kunde låna någon av mina kollegors bil. Men just den här bilen är lite svår att byta mot andra bilar. Ja. Så till exempel Maria hade en diesel... Eller vad var det för bil du hade?
Nej, jag hade Insignian. Du hade Opel långtest, bensinaren.
Bensininsignia.
Jättemycket lastmöjligheter. Perfekt på långresan. Men den
men
ville jag ha själv.
Men du var så ogin så att du ville inte dela med dig av den.
Nej, jag ville
så mycket, inte. Så mycket kollega är hon.
Ja. Och jag hörde vad du sa och vet du, mina andra kollegor som kör andra långtestbilar, lite mer vanliga bilar, de vill inte heller byta. Så det fick bli den här bilen som vi...
Ja. Men det blev ju ett bra experiment kan man ju säga. Ja. Hur det funkar egentligen att åka långt med elbil på semestern.
Så vi utrustade ju då den här bilen. Så den har ju ett bagageutrymme fram till, alltså under den traditionella motorhuven. Där sitter ju egentligen ingen motor på den här bilen.
Nej.
Elmotor och bensinmotor sitter bak, mellan bakhjulen. Men under huven då finns ett litet bagageutrymme. Och det är som måttsytt för att få in 3 stycken 5 liters bensindunkar.
Aha, det har de tänkt.
Det är som en gammal folkvagn det här verkligen. Alltså med bensintanken längst fram bakom främre stötfångaren. Hade du kört på en fågel så hade du sagt boom.
Ja, jag var lite orolig för det här. Det är ju som att ha en dynamitgubbe där framför, fram till bilen. Men ja, det kanske inte är optimalt. Men nu under en kortare... Nu är det här en resa på ungefär... 400 mil, men under en begränsad tid så tillät jag mig att ha de här bensindunkarna.
Gör inte det här hemma själv, okej? Okay? Fredrik är professionell.
Ja, han vet vad han gör.
Han vad han gör. Gör inte om det här.
Men så här då, resan utgick från Stockholm, alltså.
Ja.
Upp till är det Sundsvall?
Ja, vi körde upp till Sundsvall och där vek av inåt landet.
Ja, just det. Okej. Östersund, Storuman.
Och man kan väl säga det att ut med Norrlandskusten, där finns det ganska bra möjligheter att ladda sin elbil. Så där finns det snabbladdare som kan fylla stor del av batteriet på ungefär 20 minuter. Alltså med utströsslade med jämna mellanrum. Mm. Så där går det ganska bra att ladda el. Men när man kör inåt landet, det är då det blir något helt annat. Då finns det nästan inga snabbladdare. Jag tror för man ser ut med inlandsvägen 45-an, där finns det bara en snabbladdare i Storuman. Så där är det lite knepigare att köra på el. Det finns ju såna här långsamladdare som olika kommuner har ställt upp i sina tätorter. Ja. Men då kräver det ganska många timmar för att tanka batteriet. Så där kom ju då den här bensinmotorn och de här reservdunkarna till hands. Jag kan säga också förresten att vi hade också utrustat bilen med 2 olika sorters laddkablar. Dels en sån här kabel som går in i 2 hål i väggen. Dels en sån här kabel som man kan koppla in i särskilda elbilsuttag. För det är såna som används nu framförallt ute på stan eller när man ska ladda helt enkelt. Så då måste man ha en speciell kabel. Så man måste ha 2 kablar med sig.
Mm.
Här är också med oss en 15 meters kabelvinda. För att det är inte alltid man kan parkera precis vid det här eluttaget.
En förlängningsladd typ.
En förlängningsladd. Ja.
Ja. Och en packe med laddkort va?
En packe med laddkort, så jag hade 4 stycken olika laddkort från olika företag som driver de här laddstationerna.
Är inte det skandal att man fortfarande inte kan ha ett gemensamt laddkort eller ladda med ett vanligt kreditkort?
Mm. Ja, det är ju fortfarande bökigt där. Vad smidigt hade varit om man hade bara kunnat använda sitt vanliga kontokort.
Ja, jag har ju provat det där med app på ett ställe, att det går att ladda via app. Men då måste man ju ha en app för varje grej, så att det är liksom... Det är ju inte fysiska kort, men det är ju fortfarande appar olika.
Och man måste registrera sig hos alla de här olika företagen, så det är ju lite bökigt.
Mm.
Och den sista utrustningsdetaljen som vi hade med oss också. Skönt när man laddar. En klassisk brassestol. En hopfällbar stol som man kan slå upp bredvid laddstationen och slå sig ner i solen medan bilen laddar.
Men den visar sig vara ganska användbar. Att det var bra att ha med en sån.
Ja, absolut.
Helt enkelt. Du
man kan ju sitta i bilen, men det känns ju lite knepigt. Och är det verkligen hälsosamt att sitta bredvid den här laddstationen som man mullrar av liksom man pressar in elektricitet i bilen? Är det verkligen sunt
håret
att sitta precis
i
den?
Taket liksom?
Jag vet inte vad det är.
Oj, vi borde ju mäta magnetfält runt
den. Ja, vi borde göra det.
Det tror jag vi har sagt förut och vi har inte gjort det än.
Nej, det är för att vi glömmer saker.
Så jag ställde min laddstol på säkert avstånd från den laddande bilen.
Ja, men det ser jättefint ut. Det här reportaget är ju med i Vi Bilägare nummer 16 som kommer ut nu på tisdag till butikerna, och ni som prenumererar har ju redan fått det.
Mm. Men Fredrik är en makalös fotograf, ska vi säga. Det är jättevackra bilder också. Och det är upp till Lofoten du har kört.
Det ser jätteidylliskt ut när du sitter där på din stol med alla sladdar runt fötterna.
Och bergen bakom och vattnet. Ja.
Har ni varit i Lofoten?
Nej.
Nej.
Det är ju fantastiskt alltså.
Ja.
Det är ju så spektakulärt. De här bergen som bara pang upp från, direkt från vattnet och så bara skjutsar de iväg upp flera hundra meter.
Ja, den här, vad var det den hette nu då?
Ja, nu pekar Maria i en tidning. Hon pekar på ett 675 meter högt berg som bara skjuter upp ur havet.
Ja, det är vackert landskap. Fantastiskt häftigt.
Ja, jättefint.
Men ytterligare en aspekt på det här med elbilsresor är ju, vilket slog mig flera gånger, att är det dumdristigt att ge sig av så här? För det finns, jag kollade upp det här i förväg, att BMW som det här var då, den här BMW 3:an. Det finns bara 3 elbilsverkstäder som kan serva den här bilen i hela Norrland. Mm. Så det finns en i Gävle, en i Sundsvall och en i Umeå. Så när man är utanför det området längs med kusten, då har man långt till sin verkstad.
Berätta vad som hände.
Och en morgon då dyker här ett felmeddelande upp i bilen. Och då är det en varningstriangel i instrumentskärmen. Så står det: drivlina, kontrollera snarast.
Var var du då någonstans då?
Ja, men det var också en lördag. Så då öppnade inte det. Jag var i Sundsvall.
Okay.
Så då fanns det en verkstad där egentligen. Mm. Men då skulle jag vidare. Och är det värt att vänta här då tills måndagen? Och ringde jag BMWs vägassistans som man, om man köper en ny BMW, har tillgång till i 5 år. Då kan man ringa och påtala vad man har för problem och så får man förhoppningsvis hjälpa dem. Och då sa de lite överraskande att just det här felmeddelandet var av den mildaste sorten. Det låter ganska allvarligt när det dyker upp den här varningstriangeln och kontrollera snarast. Ja. Då menar de att nej, men det kanske inte är så allvarligt. Prova och kör vidare så får du se hur det går. Och det gjorde jag, och det försvann faktiskt.
Men det där är jätteskumt ju. Alltså ja, och just det här hur man formulerar felmeddelanden liksom. Ja, men jag tyckte det var jättekonstigt på den här, apropå långtest XC40 vi har, när man skulle, det stod inte fyll på AdBlue, för den har ju så här blue diesel ren.
Just avgasreningen där.
Då stod det inte fyll på AdBlue, då stod det någon så här service krävs kontrollera AdBlue påfyllning eller något så här jätteavancerat. De kan väl bara lära sig att formulera lite bättre. Felmeddelande.
Ja, säg vad man ska göra liksom.
Ja, precis. Säg vad man ska göra. Får jag köra eller får jag inte köra eller vad?
Ja, såna här elektronikspöken är ju intressanta, för det är självläkt ju, och nu har jag kört hela den här resan 400 mil och det har inte återkommit, så får väl hålla tummarna för att det har löst sig.
Vår BMW har ju rullat drygt 5000 mil nu. Vad skulle du säga om kvaliteten på den, Fredrik?
5800 klockade den in på häromdagen. Så den har inte gått lika långt som många av våra andra långtestbilar där vi kör betydligt längre, för den här snurrar ju mest här i Stockholm.
Men vi har ju haft en del grejer med den genom åren.
Vi har ju det. Senast så fick vi byta, vad var det? Det var
bränslespridare, va?
Bränslespridare till den här tvåcylindriga bensinmotorn som redan efter då 3,5 år var slut helt enkelt. Det är ju anmärkningsvärt. Ja. Och särskilt eftersom den här bensinmotorn inte används jättemycket. Vi försöker köra på el så mycket som möjligt. Eller så är det just därför att de här spridarna har kloggat igen av
för lite användning. Fick du betala dem eller?
Det fick vi göra. Dels var det bränslespridarna som fick bytas och dels lambdasonden. Och den här lambdasonden är ju en miljögrunka, så den går på den här avgasreningslagen. Okay. Så den fick vi att BMW att stå för. Men spridarna fick vi betala själva.
Och det var nästan 20 000 spänn, va?
20 000 på räkningen, men maskinskadeförsäkring. Så vi kom undan med självrisken på 6,5. Mm. Men det är ändå surt på en 3,5 år gammal bil som inte har gått så långt att man redan ska byta spridarna.
Ja.
Nej, men sen tuffade vi på norrut. Vi laddade där vi kunde. Vi hade bestämt oss för att inte vara så nitiska. Man kan ju vara verkligen elbilsidiot och försöka in absurdum att stanna överallt. Och nu stannar vi 5 timmar i Arjeplog för att ladda. Men nej, vi kände att det skulle vara en ganska vanlig semester ändå. Så vi tankade bensin när vi inte kunde ladda. Mm. Och det gick.
Vad blev det då för vad ska man säga, andel bensin, el, Alltså blev det hälften hälften eller hur mycket körde ni om man ska uppskatta liksom?
Ja, men det kanske blev ungefär hälften hälften. Jag räknade ju på allt det här och det blev ju ganska många tankstopp, mm. eller tank- och laddstopp. 36 mm. gånger stannade vi för att fylla på med bränsle.
Mm. Hur många gånger kan man äta liksom, innan man blir...
Ja, nej men det... Jag tror inte vi åt nästan i samband med något laddstopp. Jo, kanske någon gång.
Ja, okej. Ni men, satt och sola.
Ja, satt och sola. Ja. Läste en god bok.
Ja, men det är bra.
Planerade nästa laddstopp, för det måste man göra. Så man måste ju hålla koll på de här kartorna där de här laddstationerna finns utmarkerade. Mm. För det är inte så självklart för man åker in i ett samhälle. Var finns den här laddstolpen?
Mm. Det är lite bilorientering också. Alltså.
Det är lite bilorientering. Ja. Men fan, man gillar läget, är det ganska roligt.
Ja, du ser ändå glad ut när du berättar om det här. Så att det kanske inte var så traumatiskt.
Det är ju tradigt att sitta de där 20-30 minuterna vid varje laddstation. Men...
Kanske så lär man sig uppskatta naturen också. Mm. Om det nu var fin natur runt om själva laddstationen.
Ja, de här laddstationerna tenderar ju att inte ligga så fint. De ligger ju ofta på bakom bensinstationer.
Lite... Ja, det är ju lite
på stora parkeringsplatser. Så, ja, inte de trevligaste omgivningarna.
Men då borde man ju faktiskt sätta dem, kanske inte högst upp på ett berg, det var nog fel, då kommer man inte dit. Men med fin utsikt, då kanske folk skulle,
Men man ska väl säga det, om vi hade åkt den här resan med en modern dieselbil, då hade vi klarat oss på 3-4 tankningar, eftersom man kommer över 100 mil på en tank med en ny dieselbil. Och nu hade vi alltså 36 tankstopp.
Det... Men vad hade ni upplevt om ni hade bara puttrat på den där dieseln? Ni hade inte sett den där bensinstationen. Och inte den, och inte den, och inte den.
Fredrik, det kanske är läge nu. Jag måste berätta en sak för dig om din nästa tjänstebil. Det är en mopedbil som vi nu har köpt. Och du ska åka till Murmansk, hade vi tänkt.
Ja, precis.
Oj,
nu. Kör på, det finns säkert.
Ja, det låter som en kul utmaning.
Ja, du verkar ha klarat det bra. Apropå äta och sådär, det var ganska dyrt att äta, va? I Norge i alla fall.
Ja, Norge är ju... Det är dyrt i Norge, det får man ändå tillstå.
Ja. Vad var det du lade upp? En macka?
Det är ganska intressant. Ja, jag köpte en smörgås där för 198 kronor med räkor på.
En liten baguette, det är inte ens... Det är liksom...
Men det var en lyxbaguette, det var räkor på den.
Ja, det var ju...
Ja,
goda
räkor.
Det ser
ju flott ut.
Ja, visst. Men det är intressant det där. Norrmännen, de har ju till exempel höjt skatten på socker. Chockhöjten, jag tror de är 80% drygt här vid årsskiftet. Så det såg man vid riksgränsen. Där flockas norrmännen för att bunkra upp med godis och läsk. Och lastar in flaken med läsk i sina bilar.
Ja.
För det har blivit så dyrt i Norge.
Ja. Är det för att de ska bli hälsosamma och inte förebygga någon
fetma? Ja, skatten är väl tänkt så. Ja. Men gränshandeln blomstrar och det är bra för de svenska gränshandlarna.
Ja tack.
Vet ni vad en medelmåttig, alltså medelmåttig rätt dålig begagnad bil kostar i Norge? Om man säger att man ska köpa en slit- och slängbil som man kör till den är slut liksom.
Oj,
en som skulle kosta 50 000 typ i Sverige kanske.
Ja. Är det typ
när du ställer frågan så.
Ja, det låter ju som att det är minst det dubbla.
Ja, kan det vara 100 000?
Ja, 150 000 säger 150. Man. Om man köper en bagbil för 150 000 norska, då det är inte så mycket att lägga ner på, utan då köper man och så kör man den till den slut.
Ja, men Norge är ju en speciell bilmarknad. Vad heter det? Jag tror att det var förra året att varannan ny bil som säljs är någon form av elbil, alltså ren elbil eller laddbil. Märktes inte riktigt här uppe i Lofoten. Där, jag vet inte ifall elbilarna kanske är mer koncentrerade kring landets södra delar, eller i alla fall inte så här långt upp i norr. Det fanns elbilar, det såg man, men inte lika mycket som man ser till exempel i centrala Oslo där det verkligen kryllar av elbilar. Ja.
Men det är ju så att ett starkt incitament för att köpa en elbil i Norge är ju just det att man slipper bompengar och sånt där. Och det är ju då stora städer, Oslo, Bergen, några till, som det är skitdyrt att köra in med vanliga bilar i.
Ja.
Så det är där man säljer många elbilar. Och norrmän som har det lite bättre ställt har ju då två bilar. De har en elbil som de pendlar in och ut ur Oslo med, och sen så har de en feriebil som de har då när de ska åka upp till stugan.
Till Lofoten.
Ja, eller Lofoten, vart man
och
nu
där
åker.
Och där kan de äta hur mycket choklad som de vill. Lyxbeskattad socker.
Nej, det, man åker inte till Sverige då och köper den choklad.
Ja, men först. Det är där i stugan har de bunkrat upp med, ja, de välbeställda.
Säkert,
ja,
det kan jag tänka
mig. Ja. Ja, nej men ja, åter till, vad kan du säga mer om resan, Fredrik?
Ja, vad ska man säga? Man känner sig långt från elbilsverkstäder och liksom, alltså, tryggheten med att man kan åka in till närmsta by och laga bilen om någonting skulle hända. Jag tänkte också på den här bilen har en ganska speciell däckdimension, en ganska smala däck. Skulle de finnas för att man skulle få punktering på den här bilen? Skulle det finnas ute på Lofoten? Jag vet faktiskt inte. Och sen det här med att verkstäderna är långt bort. Så det hade kunnat bli intressant för det blev ett haveri ute längst ut på Lofoten.
Ja,
men precis. Det gick bra och ja, man kan läsa om hela resan här då i nummer 16 av tidningen.
Exakt, nummer 16. Men Tommy, du vet ju lite grann om elbil eller bilmarknaden i Norge. Vad har du gjort på sista tiden som har med det att göra?
Det är så här att jag har av någon anledning blivit medlem i en jury tillsammans med norska tidningen Motor. Norges svar på Motormännen heter NAF och de har en medlemstidning som heter Motor. Mm. Och där då så ska man utse årets bästa bilköp och av någon anledning så sitter jag med i den juryn och det är jätteintressant eftersom man då får en inblick i den norska bilmarknaden som jag inte tidigare har haft och det är spännande.
Mm. Hur ser den ut då om man jämför med den svenska till exempel?
Vi sa ju det här att 60% drygt av bilarna nu som säljs är ju elektrifierade av något slag. Annars är ju bilmarknaden mindre i Norge. Man ses, till och med i oktober i år så hade man sålt 111 000 nya bilar. Mm. Och i Sverige så ligger väl åtminstone 100 000 till, va?
Ja, vad är vi uppe i? Är det 300 000?
Per år, ja, men fram till oktober. Ja, något sånt där.
Ja.
Mm. Även om det har gått ner lite grann i år.
Men bilar är dyra i Norge generellt?
Bilar är dyra i Norge eftersom det ligger en straffskatt på fossila bilar. Och sen så är all då beskattning CO2-baserad. Så att ju lägre förbrukning desto lägre skatt och elbilarna har då lägst skatt.
Och det svider mer än bonus-malus den skatten?
Ja, det gör det.
Som vi har i Sverige.
Kan ni gissa vilken som är den mest sålda bilen i Norge?
Är det en elbil?
Model S. Tesla Model S.
Oj.
Fredrik, vad gissar du?
Nej, men kan det vara en elbil? Renault Zoe eller Nissan Leaf eller något sånt?
Du måste bestämma dig för en.
Ja, men då är det Nissan Leaf då.
Ja, Nissan Leaf är Norges mest sålda bil. Tvåan, kan ni gissa den?
Är det en Renault Zoe då?
Maria?
Ska jag säga Model S igen eller nej?
Ja, du får säga vad du vill.
Nej, men jag
titta inte på mitt papper.
Tesla Model S säger jag då.
Volkswagen Golf.
Jaha.
Vet ni hur stor andelen fossila golfar som säljs är?
10%.
Ja, nästan 14%. Resten är alltså laddhybrider och elgolfar.
Aha.
Så att Norge är ju ett superland för elbilsförsäljning. Mm. Och det här ger ju spännande konsekvenser. Nya Hyundai Kona EV som är på gång. Mm. Kona! Ja. är ju då en liten SUV elbil som går 48 mil tror jag man har sagt
på, enligt körcykeln
på en laddning. Man har 65 kilowattimmar batteri i den tror jag, och den bilen har ju knappt börjat säljas, men det är 6000 som står i kö i Norge för att köpa den. Och Hyundai räknar med att leverera 2000 bilar per år. Så ställer du i kö nu så får du räkna med leverans framåt 2021.
Men är det norrmännen som får alla bilarna då? Eller?
Nej, det är väl lite olika hur man gör. Men som många företag gör ju så att man portionerar ut bilar till olika marknader. Man vill inte lägga alla ägg i samma korg. Liksom, så att Norge får en tilldelning på 2000 kronor.
Okay.
Och sen så får Sverige säkert också en sudd. Jag vet inte hur många som kommer till oss. Men så där är det på många bilar. Nya Audi e-tron har ju 5000 order lagda i Norge.
Och Jaguar Tesla-modellen, den nya Tesla Model 3 har väl hur många som helst.
Har väl hur många som helst, ja. Fast man börjar ge upp lite om Tesla 3 i Norge. Mm. När jag pratar med norrmännen så är de inte riktigt så. De säger att ja, vi vet inte när den kommer och det händer ingenting. Och sen har Tesla problem med serviceverkstäderna i Norge. Eftersom det har sålt så många och man har inte byggt ut infrastrukturen under. Så det var en som berättade om att hon hade köpt en ny Tesla Model X. Den stora SUV:en.
Ja.
Och upptäckt att de här vingdörrarna, vad heter de?
Måsvingedörrarna.
Var lite feljusterade så de stod upp lite grann.
Alltså när de var stängda.
När de var stängda så var de liksom, de gick inte igen riktigt. Ja, liksom. Det var inte riktigt så här superpassform. Så att hon ringde verkstaden och sa att det här får ni fixa. Mm. Jag köpte en ny bil för vad det nu kostar i Norge, men säkert mycket pengar. Och ni, det här får ni fixa. Och de sa att ja, absolut, det ska vi göra. Det är 12 månaders väntetid på verkstaden.
Men gud, och dörr som inte passar rätt, det kan ju skadas mycket med...
Ja, jag vet inte hur stor misspassningen var, men det var tillräckligt mycket för att hon skulle gå ut på Norges motsvarighet av Blocket och lägga ut bilen omedelbart och sålde den för 100 000 mer än vad hon köpte den för.
Oj då, ja, det var ju...
Ja, det där är ju helt snurrigt. Ja. Alltså, det är på grund av den begränsade tillgången.
Ja, och den stora efterfrågan.
Ja,
ja. Ja, det är, de växer lite snabbare än vad de kan...
Ja, det är en spännande marknad. Men det är ju också så att vi satt och pratade om bilar och jag började prata om gasbilar. Biogas är en intressant grej i Sverige som också premieras från statens sida. Och det finns ett hyfsat utbyggt nät av biogasmackar och det finns lite bilar för biogas och sådär. Och norrmännen tittar på mig som frågetecken och säger, vadå biogas? Vad är det?
Det finns inte.
Det finns inte. Och sen så pratar jag om att förbränningsmotorer är ju inte automatiskt dåliga för miljön. Det beror ju på vad man har för bränsle och hur man behandlar avgaserna. Mm. Om du kör på HVO och har en Euro 6 diesel med SCR så den kanske är en ganska bra miljöalternativ egentligen.
Mm.
Och då tittar de på mig igen och säger, vadå HVO, vad är det för något? Vadå? Mm.
Men Tommy, kan man säga någonting om, alltså, vad kostar en elbil i Norge? Du, liksom, här i Sverige så är ju elbilar hittills... Ja, bra mycket dyrare än motsvarande bensin- dieselbil. Kan man säga något? Liksom, är elbilar billigare, till exempel en Golf? Då? Är en e-Golf billigare än en vanlig Golf?
Låt oss googla.
Mm. Tommy bygger bil på norska.
Jag ska bygga bil på norska. www.nissan.no. En Leaf kostar väl i Sverige ungefär 400 000 kronor. Men. En ny Nissan Leaf i Norge kostar 275 900 kronor.
Oj, och det är det innan, alltså man får man någon bonus på det också eller
nej?
Det är ingen bonus,
nej,
utan det är bara...
Det är väl ingen bonus, utan däremot så är det ju straffskatt om du köper en annan bil.
Ja, okej, så att det är bara
Tekna då, maxutrustade versionen kostar 304 900.
Mm. Norska, svenska.
Norska.
Och till detta då får man räkna in då den här, att man inte behöver betala de här tullavgifterna.
Mm.
Man får köra i kollektivtrafik, körfälten i tätorterna.
Mm.
Jag väntar, är det några mer fördelar?
Är det någonting med parkering också eller? Eller har de
det
tagit
varit
bort det?
Det förut i alla fall. Jag vet inte hur det
de
är.
De kanske
längre.
Har tagit bort det nu.
Jag vet inte heller. Jag tänkte titta på en Qashqai. Hur mycket en sån kostar i Norge? Kan inte någon kolla hur mycket en Nissan Qashqai kostar i Sverige?
Yep. Men det finns, ja exakt, 193,9 i Sverige.
Ja. En Qashqai kostar alltså 100 000 kronor mer i Norge än i Sverige. Och en Leaf är alltså 100 000 billigare i Norge än i Sverige.
Ja, jag förstår att det ser ut som det gör där med fördelningen elbilar och elektrifierade bilar.
Ja, men den norska politiken har ju verkligen svängt om hela bilmarknaden får man säga.
Ja. Men den har ju också lett till att man fokuserar väldigt hårt på elbilar och väldigt lite på andra. Man var till exempel väldigt tidiga i Norge med det här med vätgas. Så man byggde något som man kallade för Hydrogen Highway från vad det nu var, Trondheim till Oslo.
Mm.
Den har man rivit och plockat ner och avvecklat.
Oj, ja.
Och fokuserat väldigt mycket på elbilar och som sagt inte så mycket annat. Och det är väl nackdelen då med att driva en så teknikstyrd politik som man har gjort i Norge.
Ja, för vätgas det är inte...
Nej, nu pratar man om att sätta igång igen då. Och Norsk Hydro hade något projekt de skulle sätta upp vätgasmackar och sådär. Men ja, vi får väl se hur det går då. Mm. Man måste ju starta om det återigen.
Ja, det är fascinerande i alla fall. Själva den. Vad händer annars då, hörni? Bilen går bra, höll jag på att säga. Men nej, men... Vad pysslar vi annars med? Ja, vi har ju skickat iväg den här tidningen som kommer till butikerna på tisdag, nummer 16. Vad är det mer i den? Ni prenumeranter har ju redan fått den. Jo, vi körde ju Volvo XC40, trecylindrig.
Första trecylindriga Volvo.
Ja, mot Mitsubishi Eclipse Cross och Volkswagen T-Roc.
Jag var i Namibia och körde Audi e-tron.
Ja, det är jag också med. Och Fredriks provkörning av Volvo S60.
Och Jeep Wrangler.
Och Jeep Wrangler. Allt har vi ju redan pratat om i tidigare poddar.
Vad ska man säga, lite annorlunda bilar i den här tidningen. Ja. Mm, Audi e-tron, den här eldrivna högbyggda bilen från Audi. Vi har ju Alpine, den här franska sportbilen, ja, Jeep Wrangler. Ja.
Mycket bilgodis som man gillar bilar.
Ja, det är bra. Skynda er och köp. Eller läs för den delen. Nej, men det blir spännande. Men ja, det börjar bli dags att runda av för idag.
Nästa avsnitt är avsnitt 100, Maria. Ja, känner ingen press.
Nej, känner
men jag förväntar
press.
Mig stordåd.
Jag ska gräva ner mig i poddarkivet och försöka hitta på något kul. Så det ska jag pyssla med nu. Men tack så mycket Fredrik och tack så mycket Tommy för att ni var här och pratade med mig idag. Och till er som lyssnar, som vanligt, kör försiktigt, ta hand om varandra i trafiken, så hörs vi snart igen. Och glöm inte att vi finns på Facebook, Instagram och vi har en hemsida också. Så får du de senaste nyheterna där. Ha det bra allihopa. Hej då.
Hej då.
Hej.